En minut kan förändra en region. Det säger en tidigare Mossad-agent till den brittiska tidningen The Guardian och syftar på de 60 sekunder som det tog USA och Israel att ha ihjäl Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei i helgen. Så vad händer nu? Ja, det ska vi försöka svara på den kommande kvarten. Du lyssnar på dagens nyhetspodd tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Hanna Smith som är expert på geopolitik. Jag tänkte, Hanna, att vi skulle gå igenom tre ämnen hur det här nu kommer att forma 2026. För det här kriget kommer ju att få följder. Så vi inledde med Iran, sen skulle vi prata om oljan och sen om hur vår granne Ryssland och kriget i Ukraina påverkas av allt det här.
Låter intressant.
Bra. Då, Hanna Smith, när vi nu spelar in den här podden på tisdag förmiddag, ska vi säga, så har alltså då den dödade ayatollahn Ali Khamenei ersatts av ett tremannaråd. Iran har svurit hämnd och utfört attacker mot amerikanska baser i Gulfstaterna och mot Israel. Och ännu vet vi då inte hur samspelt den här nya ledartrojkan är. Vi vet inte heller vad Irans fruktade revolutionsgarde, alltså då deras parallella militära styrka som skyddar regimens värderingar, vad den kommer att göra. De hade en mycket viktig roll. Och sist men inte minst så vet vi inte vilken roll de här stora folkprotesterna får om alltså någon opposition ska kunna enas och landet i grunden förändras. Men givet allt detta, Hanna, vilka svarshandlingar är Iran i nuläge kapabelt till?
No, alltså nu när det är kriget så att säga pågår, så det kanske är inte liksom någon som vill förhandla för mycket. Nej. Och Iran har nog sagt att den är inte färdig att göra det. Men jag tror nog att vi ska inte räkna för mycket för det där att Israel och USA har lyckats döda ledningen i Iran. Alltid det finns någon, och det verkar också så att Iran har varit lite förberedd för det här också. Mm. Det är bara det att man kanske inte vill berätta helt och hållet vem är det, eller på grund av just det där att Israel och USA är ganska bra också för att ta livet av de som de vill.
Just det, de eliminerar ju ungefär 50 personer i Irans ledarskikt här. Men alltså, hur bra förberett tycker du att vi kan säga att Iran var på att en attack från USA och Israel skulle komma?
Jag skulle nog säga att de har varit rätt så bra förberedd. Därför att det har varit en överraskning för USA och Israel att Iran börjar och faktiskt bomba de andra länderna i Mellanöstern. Och just det där att man kan inte vänta sig att folk kommer till gatorna och gör någon revolution eller någonting när sån här liksom kriget pågår. Så man kanske har inte riktigt tänkt ut den här tidslinjen så att säga, och det verkar så att nu är vi för lite längre krig, men att Iran är faktiskt bättre förberedd än kanske vi tänkte.
Men vi vet ju inte vem som kommer att styra eller leda Iran i framtiden här. Vad betyder det för omvärlden om det nu blir ett slags maktvakuum i Iran?
Det där är en intressant fråga, och jag är inte helt säker att vi kan prata om den här maktvakuum, därför att Iran har ideologin, och det är lite grann att alla de som jobbar i den här nätverket och regimen och så vidare, såklart kan de framföra ideologins principer och intressen. Även fast det finns inte någon ledare, och det är jätteofta som vi verkligen betonar att okej, men vem är det som leder? Kan det här hända utan att någon leder? Jag tycker att det är faktiskt ändå folk som kan leda och åtminstone ta framåt liksom aktion. Så att det kanske inte är så viktigt, och det kommer att komma en ledare ändå som man kan möjligen förhandla i framtiden. Så att jag ser inte den som en maktvakuum.
Om vi då tar frågan om oljan.
Oil prices jumped Monday, hitting their highest levels in months as Iran and Israel stepped up a conflict in the Middle East.
An oil tanker off of Oman's coast on the strategic Strait of Hormuz on fire. Smoke rising from Saudi Arabia's largest refinery.
Iran har alltså nu utfört attacker mot gulfstaterna, alltså de sex arabiska monarkierna och Persiska viken, som säljer oerhört mycket olja och gas. Iran hotar också att stänga Hormuzsundet, via vilket en femtedel av världens olja transporteras. Och att slå mot oljan, det är ett bra vapen om man vill få till ekonomiska störningar. Det har vi sett i flera oljekriser ända sedan 1970-talet. Så Hanna, vad säger du? Hur stor är risken för en ny oljekris?
Alltså såklart just det där att alla krig som vi såg också med Rysslands attack mot Ukraina och sådär, så ekonomin i världen är så knutet ihop att allt det där påverkar. Mm-hmm. Och särskilt sådär med när det gäller nu den här strategiska oljan i Mellanöstern, energigrejer, också gas, LNG, alla de är knutet till Mellanöstern. Så den här slår hårt. Men kan vi prata om oljekrisen? Är för mig igen en intressant fråga, därför att världen är lite annorlunda än då när vi hade en oljekris. Vi är inte lika beroende av olja. Kanske tillsammans olja och gas så börjar det vara lite mer. Men det finns andra medel också. Vi pratar om vatten och sol och vindenergi nu för tiden. Och just det där att med Europa, så vi har tränat lite grann det där med Rysslands attack mot Ukraina, att hur vi skulle klara oss utan också olja. Vi är inte ännu där, men situationen är inte lika dålig som det har varit, och oljeprisen var väldigt, väldigt hög också några år sedan. Så att det kanske inte är liknande oljekris, men det att den här krissituationen fortsätter som Ryssland började att attackera Ukraina i 22, så nu kommer den fortsätta bara.
Mm. No, men oljepriset har gått upp, och då undrar jag, vem är det som lider mest av det?
Det kommer att vara en bra fråga också när det gäller med prisen. Alltså att såklart är det global ekonomi som lider lite grann, åtminstone alla de som behöver olja och använder olja. När oljepriserna går upp, använder bilar och värmer sina hus och så vidare. Men det kan vara så att för höga oljepriser är inte heller så hemskt bra för de länderna som producerar olja. Därför att sen när priset blir för hög, så kommer man tänka att okej, igen excellerar kanske den här grön vändning till grön energi, och sen hitta några alternativ. Och sen i långsiktigt så kommer man bort från olja och gas. Så att kortsiktigt, det är alla de som köper olja. Men långsiktigt, det kan vara de som producerar olja.
Via oljan så kommer vi då in på Ryssland, som är vår tredje och sista punkt. Ryssland är beroende av sin olje- och gasexport och kan ju nu då så att säga chippa in eller hjälpa världen att få mera olja och samtidigt göra sig en liten nettoförtjänst. Kan den här situationen alltså hjälpa den ryska ekonomin?
Det kan göra det, men inte nödvändigtvis. Alltså att Europa så kommer inte köpa ryska olja mer. Med höga priser, därför att de här sanktionerna och pristaket där. Så att Europa kanske inte blir någon ny marknad eller ökad marknad för Ryssland. Och då vänder vi sig till Kina och Indien, kanske som har nu köpt mest på sistone just olja från Ryssland. Och där har det varit också så att de har lyckats och förhandla ett pris som har varit ganska bra för dem, på grund av det att Ryssland har behövt dem. Så att jag tror inte att Kina och India kommer att se den väldigt positivt om Ryssland säger att okej, nu höjer vi ordentligt priserna. Så att såklart det finns en möjlighet här för Ryssland. att ha någon nytta av situationen. Men jag tror igen att den är mer liksom kortsiktig än långsiktig. Och just det där att i och för sig det kan räcka för Putins regim för nu. Att man igen liksom lyckas komma över en situation som såg inte så hemskt bra ut för dem. Så att där definitivt är det någonting som kan hjälpa till kortsiktigt åtminstone.
No, jag tänker nu politiskt på Rysslands situation. Det är nu tredje gången på ganska kort tid som vi ser att Ryssland inte har kunnat hjälpa sina allierade. Och då tänker jag på det att de kunde inte hjälpa diktatorn Bashar al-Assad i Syrien. De kunde inte hjälpa president Nicolás Maduro i Venezuela. Och de kunde inte nu hjälpa Iran och Ayatollah. Så vilka slutsatser drar du av den här ryska icke-verksamheten i de här fallen?
Det där är den att om man nu pratar att kanske Ryssland får någon nytta kortsiktigt utav det där att oljeprisen går upp. Så den där att verkligen Ryssland har haft liksom överenskommelse med länderna om strategisk partnerskap och att man till och med liksom hjälper när det kommer till den här militära sidan. Och sen när det gäller så det finns ingen nytta av den här partnerskapen med Ryssland. Såklart så började det visa att åtminstone den här att Ryssland skulle vara en global stormakt är inte verkligheten just nu, även fast Ryssland så gärna skulle vilja ha den. Och med Iran är det ännu större grej, därför att där var det lite djupare de här överenskommelserna och just att hur man skulle använda ryska vapen i Iran, hur den hjälp Ryssland skulle ge till Iran om någonting skulle hända. Och nu när Iran har vänt sig till Ryssland och sagt att vi skulle gärna vilja ha er hjälp, och sen Ryssland har sagt nej, det här är inte riktigt krig, så det är bara en militär operation och faktiskt så gäller inte sån här situation inuti vår överenskommelse, så ser det inte väldigt bra ut. Så vi kan faktiskt säga att möjligen Ryssland får den här regionala stormaktstatusen fortfarande som så Obama använde, och Ryssland kände att de blev förolämpat av det. Men sanningen är att den här försöket Ryssland att vara en global stormakt så ser inte så hemskt bra ut just nu.
Jag undrar, om vi flyttar fokus till Rysslands anfallskrig i Ukraina, kan Ryssland få någon annan strategisk fördel i det här läget när USA åtminstone för tillfället fokuserar på Iran?
Man skulle kunna tänka att så kanske skulle det vara, därför att då när Israel började Gaza-kriget så var det verkligen så att alla var väldigt, väldigt oroliga att vad är det som kommer att hända för Ukraina, och att alla liksom vänder blicken mot Israel och Gaza och glömmer bort Ukraina och sådär. Men här finns en liten annan dynamik, och sen dess, 23, så har liksom situationen ändrats, att det är faktiskt så att Europa nu stöder Ukraina mer än USA. Och tanken på det, hur den här dynamiken har varit, hur förhandlingarna har varit, hur den här USA blivit, eller USAs regim har varit frustrerande över Ukraina flera gånger. Så det kan vara till och med bra för Ukraina att USA koncentrerar sig inte så hemskt mycket i den här situationen. Och Ryssland måste börja tänka att vem är det som de hittar för att prata med Europa, inte bara Europa liksom diskuterar över det att ska vi prata med Ryssland, och om det är så vem är det som ska prata med? Men troligen så börjar man tänka i Moskva igen att möjligen Ryssland måste också prata med Europa.
Tusen tack, Hanna Smith, för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Hanna Smith som är expert på geopolitik. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden hittar du måndag till torsdag på Yle Arenan. Så logga gärna in där och favoritmarkera oss. Ljudmixningen gjordes idag av Linus Westerlund, och Lukas Dahlström är producent.